Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Du fann Jessica Rabbit oerhört attraktiv.
Ja, absolut.
Utveckla.
Nej, men vad ska man utveckla? Men hon är ju otroligt vacker. Hon är ju så otroligt välformad.
Ja.
Hon är så välritad.
Ja, hon är välritad. Den nya säsongen av Cafés fördomspodden börjar här och nu. Och då har vi mycket riktigt att göra med en podcast som baseras på mina fördomar om en känd person. Som då kommer hit för att bena ut den bild jag inbillar mig att hela Sverige har av människan i fråga. Premiärgäst är Edvard Blom, en av Sveriges mest älskvärda personer ändå, det får man fan säga. Och den enda mat-tv-profil vi överhuvudtaget behöver. Edvard är uppväxt på Ekerö utanför Stockholm och har tagit en arkivarieexamen. Det är det inte alla som har. Han jobbade på Centrum för näringslivshistoria innan då han smög igång sin tv-bana runt 2010 sådär. Med program som Mellan skål och vägg med Edvard Blom och Edvard Bloms gästabud. Vilket är rimligt eftersom vi inte har en person med mer gästabudsk energi än Edvard i det här landet. Kanske var det ändå hans regelbundna medverkan i Breaking News med Filip och Fredrik som ankrade Edvard Blom i människors medvetanden. Och sen dess har han varit med ungefär överallt. Edvard är 47 år, har två små barn med sin fru Gunilla och är troende katolik. Han syns just nu i Vi lagar bästa maten som sänds måndagar på SVT. Fördomspodden köttar på hela vägen fram till jul med nya avsnitt som utkommer varje onsdag. Jag heter Emil Persson och nu är vi igång. Det tröttsammaste du vet är människor som ska problematisera din livshållning ur hälsoperspektiv. Du har, mycket överlagt, själv valt att utnyttja tiden på jorden till att leva gott och äta ännu godare. Whatever happens, happens därifrån.
Ja, det både stämmer och inte stämmer. Det finns ingenting jag avskyr så mycket som folk som lägger sig i andras hälsa fast det är folk de inte ens känner. Och jag har gjort mina val, absolut. Men det är inte så att mitt val går ut på att jag äter och dricker allting och tar alla risker, utan jag har lagt mig på en nivå där jag faktiskt tycker att jag låter till exempel bli socker sedan snart 20 år fullständigt.
Du har en historik av sängvätning.
Nej, inte alls.
Du är medveten om att du inte är Europas mest kvalificerade ladies man och har tidigare i livet sökt kärleken med hjälp av kontaktannonser.
Ja, inte kontaktannonser, däremot har jag ju nätdejtat när det begav sig.
Mm. Vilken tjänst använder du då? Var det spraydate?
Det var 3-4 stycken som inte var så lyckosamma. Den enda jag egentligen fick till träffar på, det var en kristen nätdejtingsajt som hette Sjunde himlen.
Mm.
Det var inte så viktigt med foton nämligen.
Okej. Hur är du i en dejtingsituation?
Ja, det är som att söka jobb. Man går dit, svettas, är nervös, tycker det är obehagligt och sen får man inte jobbet. Alltså dating, jag är nog väldigt trevlig i en situation när jag träffar folk på ett naturligt sätt och umgås med dem på ett naturligt sätt. Men den här uppstyltade, när bägge vet, vi ska inte bli kompisar, vi är här för vi ska dejta för att vi hoppas hitta någon respektive i livet. Det är ingen bra situation för mig, kan jag säga. Jag gav väl ett trevligt och artigt intryck, men det är ingen behaglig situation.
Men innan nätdating fanns så använde du inte kontaktannonser?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Jag kanske borde, men då andersen var det ju för väl att jag väntade så jag fick träffa min Gunilla.
Du har opererat bort polyperna?
Nej.
Du har alltid flest synpunkter på bostadsrättsföreningsmötena?
Ja. Och alla föreningsmöten.
Mycket åsikter.
Väldigt mycket åsikter.
Ja. Vad brinner du för just nu i din bostadsrättsförening?
Ja, det är ju massa olika frågor om hissen ska bytas. Och jag är tveksam till att göra om vinden till lägenheter. Så några vill, vad ska vi då förvara våra grejer och vad sker med kondensen? Och vad ska lokalerna som hyrs ut egentligen användas till? Och hur är det? Har vi verkligen fått ordning på självsuget? Det är alldeles för mycket tätningar sen man fick i tre glas. Och självsuget fungerar inte riktigt så det läcker in rök ibland. Ja, det kan vara nästan vad som helst.
Mm.
Och sen är det viktigt att man dricker vin på bostadsrättsårsmötena också.
Såklart.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män. Alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö, Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. Och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days och som du Felix ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så och med, kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Jag har talat om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. Mm. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, det är ju en grej med linneskjortor tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts såklart, nya gröna, jättefina, ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack Volt som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket.
Du har upplevt en panikångestattack.
Ja.
Flera.
Ja.
Är det någonting som du fortfarande lider av?
Ja, det gör jag. Alltså 2003 tror jag det var. Jag hade en väldigt tuff period på jobbet och dessutom väldigt mycket föreningsaktiviteter så gick jag iväg en kraftigt och fick en sån panikattack när jag trodde jag skulle dö. Och jag åkte in och tillbringade flera dagar på olika sjukhus och stod och väntade och förstod inte varför de inte hittade att jag höll på att kvävas och inte såg något fel och tills jag förstod vad det var. De kunde sätta, så var det väldigt, väldigt jobbigt och det tog några månader innan jag kom tillbaka till jobbet och sen dess har det varit kvar. Så det är nervositeten och yrsel och olika typer av panikkänningar finns som en del av mig sen dess. Men det blir bättre och bättre ändå får man nog säga.
Mm. Det låter ju väldigt jobbigt såklart.
Ja, men det är jobbigt. Men det är ju vanligt. Jag menar, psykisk ohälsa är ju det vanligaste medicinen som skrivs ut idag är ju för psykisk ohälsa. Jag tar inte ens medicin och det är massa som inte gör det. Så jag menar, det är enorma summor av människor som mår psykiskt dåligt på olika sätt. Någonting vi borde prata mycket mer öppet om. Jag tycker det är dumt att man inte kan prata lika öppet om det som om influensor eller benbrott.
När hade du din senaste panikångestattack, minns du det?
Alltså om vi talar om små känningar så har man dem hela tiden. Nu sitter jag här lite uppstilt att det är klart jag känner en aning känsla av, inte panik, men en lätt känning som jag inte skulle haft innan jag gick i vägen. Och när man pratar om det blir det värre. Men allvarlig panikångestattack, så jag verkligen, det var flera år sedan jag hade en sån där jag verkligen liksom inte kunde fortsätta vad jag gjorde. Det var länge sedan, flera år sedan. Men kraftigt obehag och yrsel, det händer lite hela tiden i små mängder.
Ryssen kommer antagligen.
Ja, det tror jag. Är en överhängande fara. Ett land, det kan vi väl se liksom, så länge det har funnits människor och så länge det har funnits olika grupper av människor och framförallt så länge det funnits nationer, så har alltid ett land som saknar armékraft nog för att försvara sig blivit ockuperat och intaget och nedgjort. Tyvärr, det är väldigt, väldigt tragiskt. Det vore vackert om det inte vore så. Men försvaret är inget särintresse. Det handlar om vår överlevnad. Så det, egentligen borde man väl göra klokt i att förbereda en flykt eller förbereda om man vill fly. De tankarna, vill man hellre leva ockuperat eller vill man hellre leva exil? Bägge typerna av liv är ganska jobbiga.
Mm. Du hade ju lite av en öppen seizure på Twitter när Hesa Fredrik gick av här.
Jo, men då trodde jag det var dags, just eftersom jag har gått och väntat så länge på att de ska komma. Så tänkte jag att nu är det väl det. Det är väl det, i alla fall det troligaste. Det är det där att det finns ju svenskar i så jävla konstiga överhuvudtaget västerlänningar att man tror inte det ska hända något. Man är så otroligt förtränger allting som kan vara farligt. Nu är jag lite överdriven åt andra hållet. Jag är väl medveten om att jag har en neurotisk läggning där jag alltid ser alla faror. Men de har problem, vet jag talade med han som var informationschef på ICA på den tiden, med god vän Anders Hallgren. Han berättade, jag tror han eller var någon annan på ICA, strunt samma. Någon på ICA berättade att de har problem med när varuhus brinner. Att de inte får ut folk. För att alla tror att larmet inte är så allvarligt. Så fast brandlarmet går och fast det är lite rök, så ska alla stå kvar i kassakön och vill först betala sina varor, packa ner dem i sina kassar innan de springer ut och räddar livet på oss. Och därför dör folk vid bränder mot om de bara direkt letade upp nödutgång och sprang. Och det första tanken, om alarmet går på ett hotell, så är det många som tänker att det är nog ett misstag, så de går inte ut. De springer inte 7 trappor ner nödutgången. Det är ganska jobbigt om det går 3 gånger. Liksom att springa ut varje gång, absolut, i kalsongerna. Men jag tycker det naturligt att första tanken om Hesa Fredrik tjuter eller brandlarmet går eller något annat går är att man tror det kan vara allvar. Att det är det som ändå är första tanken. Inte att oj, Sverige är så sjukt inkompetenta att vi inte ens längre kan ha flyglarmet fungerar. En teknik vi haft i 100 år ska plötsligt gå igång av misstag. Och de inte ens går ut på alla rikstäckande radio på en gång och säger att det är misstag. Eller någonstans, de inte ens lyckas twittra om att det är misstag. Eller blåsa faran över på en gång efteråt. Utan det går någon timme innan man kan vara helt säker på om det faktiskt är misstag eller inte.
Du kan inte cykla.
Jo, jag cyklar faktiskt på motionscykel nästan varje dag till och med en liten stund.
Ja.
Och riktig cykling är ju väldigt trevlig, även om det var ett tag sedan nu.
Mm. Ditt lokalsinne är frapperande svagt. Om du står på en trottoar och man roterar dig 90 grader så har du plötsligt ingen som helst aning om var du befinner dig.
Ja, det stämmer nästan. Jag har väldigt dåligt lokalsinne. Det där hänger ihop med att jag är dålig på, känner aldrig igen ansikten, dålig på namn, på årtal, koder, lokalsinne, det håller ihop. Alltså propagnosi när man just inte kan känna igen ansikten, det hänger ofta ihop med dåligt lokalsinne.
Mm.
När de la ner SE-banken på Norrmälarstrand, då kunde jag plötsligt inte hitta till mormor när jag körde bil. Och jag visste inte varför. Det tog mig 5 gånger att köra fel innan jag förstod att jag tittar bara på skyltar. Jag tittar först på den barskylten, sen den bankskylten. Och om någon sån där skylt försvinner i stan, då är jag helt lost. Och tyvärr byter de ju restauranger, läggs ner, bankkontor läggs ner, och så plötsligt hittar jag inte längre och måste gå och börja leta rätt på nytt.
Det är som att statsledningen inte har någon som helst respekt för ditt lokalsinne.
Nej, verkligen. Nej, det finns aldrig en karta. Min hustru blir galen på mig, för hon har perfekt. Hon har liksom kartan i huvudet och den vrider sig i takt med att hon går. Så hon vet dit i söder, där ligger Arlanda, där är Mälaren. Alltså nej, det finns inte för mig. Eller folk som säger, vi kan ju ses på Hötorgets västra sida. Sure, liksom. Ja, vi kan ju ses upp i rymden också. Vilken då, liksom? Är det den? Vilken krog talar du om? Är det konserthuset eller är det High Market vi ska ses vid?
Du känner överhuvudtaget inget moraliskt skav av djurparker. Kan man exempelvis se en zebra i Borås, så bör man se en zebra i Borås. Zebran i Borås förtjänar också att känna sig sedd.
Ja, men det stämmer nog. Nu får jag återigen en massa arga, elaka djurrättsaktivister mot mig. Nej, men jag kan naturligtvis säga, det finns ju en gräns även för mig. Jag tycker inte om vanskötta djur, men jag tycker det har gått lite. Jag tycker djurparken idag har blivit lite grann som att de är mer till för djuren än för människorna. Man ser inte djuren, för då är det gigantiska stora inrättningar med massa granar och skogar, och de ligger nere under någon. De är ju ändå där för att det ska vara kul för människor att gå och titta på dem. Jag ser inte, man ska ha respekt för allt i djuren, i naturen, både för träd och för zebror och för morötter och möss och binikermaskar och vad man talar om. Allting skapat har värt någon form av respekt, men det är ändå en signifikant skillnad mellan människor och allt annat, ser jag.
När du som barn fick frågan om vad du ville bli när du blev stor, svarade du greve.
Ja, inte långt ifrån. Nej, det gjorde jag inte. Men det är klart, jag hade klart drömmar om att adlas som liten, vilket ju inte är möjligt idag. Men helt klart hade jag sådana, jag fantiserade om hur det skulle vara om man bodde på ett slott, om man hette von Blom eller något sådär. Jag skrev sådana här berättelser i skolan när man skulle träna skrivande. Då var min hjälte hette Eduardo von Eldfalk och bodde i ett stort slott. Det var naturligtvis en liten drömbild hur jag själv ville ha det, men... Så det var inte det jag sa att jag ville bli. Jag sa att jag ville bli uppfinnare först och sen ville jag bli poet och ibland ville jag bli hemmaman. Men helt klart, hade de erbjudit mig en upphöjelse till greve så hade jag inte tackat nej.
Du mår mycket gott av doften av dina egna fisar.
Nej.
Är det säkert?
Ja.
Mår dåligt av det?
Jag vill inte ens gå in på detalj om dem. Jag låtsas att de inte finns. Ja.
Det är visserligen många barn som reagerar starkt första gången man kommer i kontakt med porr. Men när du hittade det klassiska svenska folkhemsfundamentet, regnskrynklig porrtidning i skogen, blev du nästan chockskadad. Och den där medvetet överdrivna och Tom and Jerry romantiserade analogin om ögon som bokstavligen trillar ur sina ögonhålor har aldrig varit närmare att realiseras än där och då.
Ja, det är nog en överdrift, men jag minns faktiskt just en sån situation när vi gick i mellanstadiet, tror jag det var. Och vi var i skogen och hade bytt ett träfort och så hade någon hittat en sån gammal porrtidning och man satt och läste. Alltså jag tycker inte...
Var det närmare sig panikångestattack då?
Nej, det gjorde det verkligen inte. Men snarare så att det är den där klassiska kicken som slår in. Och jag är emot pornografi verkligen. Men det finns ju någonting i pornografin som får dopamin och sådana saker att gå igång, olika hormoner och sånt. Det fungerar ju. Idag har väl folk blivit så avtrubbade så en sån där tummad tidning inte skulle ge någon effekt. Det är mycket grövre saker och filmer och sånt på nätet och så. Men att och längre tillbaka räckte det med en bild på någon dam som visade vristen. Men alltså att pornografi har en effekt på de flesta människor är väl inte... Så är det ju.
Men du skulle säga att du reagerade ungefär likadant som alla andra. Det var ingen överdriven...
Ja, nej men jag vet inte hur alla reagerade. Men ögonen poppade nog ut. Det var nog en sån där oj liksom.
Du är inte helt säker på vad Zlatan heter i efternamn. Och utöver Zlatan kan du inte nämna en enda svensk idrottare i världshistorien.
Det är en viss sanning i det hela. Men jag kan några Tumba fanns det väl och Grenoli och det finns ju några Mats Valtin, jag kan nämna ett gäng. Sen har jag ju träffat några sådana där också
som
Rolin och Hussein har ju träffat liksom, och då lär man ju känna namnen därför. Och jag och Jesper Parnevik har ju bott hemma hos och, så det blir nog ett tiotal, men skulle jag 100 idrottsmän skulle jag nog inte kunna. Borg, Stenmark, 25 kan jag nog få ihop, men inte fler än det.
80% av dem du har nämnt nu har du ju träffat framför tv-kameror de senaste 5 åren.
Ja, men så är det väl.
Du tar kulor för konstnären Carl Larsson. Du älskar honom.
Ja, jag har aldrig hört uttrycket tar kulor. Jag tycker mycket om Carl Larsson, absolut. Ja. Jag tänkte bara, det heter väl kullor det han målar. Jag förstår.
Ja, just det. Ja. Kulor är det vi jobbar med i det här uttrycket.
Okay.
Ja. Om man bortser från allt som har med nazismen att göra så kan du känna oerhörd vällust över den extremt symmetriska ordning som ringade in Hitlers rallies och lägervakternas stiliga frisyrer. Rent visuellt var Tredje riket på många sätt en fest för ögat.
Nej, inte alls. Jag gillar inte det ordnade och det perfekta. Jag är mycket mer för det barocka. Det är mina stilideal där det ska vara överdådigt men... svulstigt åt olika håll och asymmetriskt och lite vilt och lite klesmerfolkmusiket eller mycket och det är alldeles för avskalat. Det är visserligen, han har naturligtvis det, men det finns en dramatik i de starka färgerna, svart, vitt och rött och när de sätter upp tingsplatser och går med facklor och sånt, men det är inte nog för mig. Det är för välordnat och för lite individualism och för lite saker som sticker ut. Jag vill ha piccolo flöjt som går in och en cymbal där och en brömmande bastuba i min estetik. Så även om man bortser från ondskan i det, som man inte så ofta kan, tror jag. Jag tror att man ofta gör ett fel om man tror att man kan skala bort. Det finns ofta, jag menar, både Stalin-arkitektur och Nazi-arkitekturen, det finns någonting i det här väldigt... stela, det överdimensionerade av ganska dåliga material ändå, med dåliga detaljrikedomar, men gjort för att bara vara mäktigt på håll, men som inte håller på nära, om man jämför med en gotisk katedral, Strasburgerdomen till exempel, som just har kallat det här. Goethe skrev ju Über Deutsche Baukunst just om den, som klassiskt tysk byggnadskonst. Där har du istället detaljerna. Du kan gå upp, om du går upp med en helikopter, så har du perfekta detaljer långt, långt ovan vad ögat kan se, för att citera Snolsky. Det skulle jag säga är den goda tyska arkitekturen. Eller, så absolut inte. Alltså, det finns, och jag är mer för den sydtyska. Gotiken älskar jag, men också hela den tyska jugenden, den tyska barocken. Det älskar jag med Tyskland.
Mm. Ja, väl motiverat. Du råkade en gång äta en hash brownie av misstag och blev jättesnurrig. Till dags dato förblir detta din enda kontakt med narkotika.
Nej, det stämmer inte. Jag har inte ätit någon hash brownie. Däremot har jag rökt hash en del gånger.
Mm.
Vilket funkade jättedåligt på mig. Jag får förföljelsemani snarast av det, och hjärtklappning, och mår skitdåligt.
Hur gammal var du när du gjorde det?
Det var några gånger under perioden från... vad kan det vara, från 19 till 25 eller något sånt.
Ja.
Man gjorde några försök, men sen har jag efteråt stött på flera vänner som har rökt för mycket och som har blivit tappat närminnet, blivit förslöade, blivit konstiga, lite psykotiska av det. Och så jag har landat i en väldigt negativ syn på cannabis. Nu vet jag att många motsäger det och hävdar att det kan fungera bra, men jag tycker även de som gillar effekten blir så passiviserande. De sitter och stirrar i en vägg, de är inte glada. Folk som dricker alkohol blir mer gemensamma. De kan bli känslomässiga, sitta och klänga på det. Men hellre en kompis som kramar och säger att du är världens bästa kompis och gråter, än någon som bara stirrar ner i någon vägg eller någon tidning och är ointresserad av omvärlden. Så jag är inte någon haschvän av cannabis, måste jag säga.
Det finns en narkotika som tar fram de där känslorna också ju.
Det finns det. Jag har inte gått längre i mina prövningar. Förutom hasch, det enda jag gjort är att jag läste den här anarkistens kokbok, och när jag låg i Uppsala med en kamrat så gjorde jag den här klassiska, när man ska försöka få knark av bananskal. Så man skalar innan mätet på bananskal och så kokar man det i 12 timmar. Vi hade ju gemensamt korridorkök, så jag fick ju låtsas att det var en hälsogröt jag kokade. Och sen rostar man det, fick jag på natten i ugnen då när alla sov. Och sen röker man det där, mortlar röker i pipa. Och vi fick inget som helst rus. Det enda som hände var att vi fortfarande, när jag mötte med god vän Stefan då, som jag hade prövat det här med en kväll, 4 dagar senare, så står vi båda så här och hostar. Så vi hostar mer eller mindre blod efter det här fortfarande 4 dagar efter. Det kan jag säga är den sämsta möjliga. Och en annan gång blev jag lurad. Jag fick rödbetsfrön av en god vän som hävdade att det var en italiensk drog som hette Spirelli eller något sånt där. Och jag hade ingen lust att ta det där. Det låg något år i mitt skrivbord tills några tjejer övertalade mig. Ja, jag måste pröva det här. Vi hade ingen alkohol hemma. Och så satt vi och rökte de där jävla rödbetsfröna och blev alldeles gröna i ansiktet.
Ja, det är otroligt. Du äger en dyr käpp som du använder vid välvalda tillfällen. Det är inte rätt att en så aristokratiskt fulländad accessoar endast ska vara förbehållen rörelsehindrade.
Det håller jag egentligen med om. Jag äger en elegant studentkäpp med silverklyka. Nu tycker jag har nått en ålder när jag har blivit för gammal för att gå med studentkäpp. Det gör man ju de närmaste åren efter studentexamen när man är en ung spoling. Jag har inte köpt någon... äldre mans käpp. Jag vet, min farmors far fick en av vännerna när han fyllde 30. Så det är egentligen redan då jag borde ha skaffat den där lite mer kraftiga käppen. Men jag håller helt med om det. Det är jättesynd att vi inte har käpp längre.
Den mest provocerande samhällsdebatt som finns är den om att föräldrar inte ska få konsumera alkohol i närheten av sina barn. Och du har flera gånger demonstrativt nattat Melchior och Wilhelmina rejält på lyset.
Jag svarar ja på första delen. Det är faktiskt en av de mest dumma, bizarra. Att man inte ska få liksom dricka alkohol i normala mängder ihop med sina barn, det är helt sjukt. Och då säger de, ja men barnen tycker det är så läskigt när, de inte, när föräldrarna förändras. Det är så ovant och konstigt för dem. Nej, men dricker du ett par dagar i veckan är det inte ovant. Har de vuxit upp med det? Ja, men i Italien, varje lunch så är farfar och farmor och mamma och pappa dricker ett eller två glas vin. Det är ju ingen som, det är inget barn som blir traumatiskt av det. Det är ju inte så att hela Sydeuropa är galningar för att oj, våra föräldrar drack lite grann. Eller i Tyskland, de tar några öl. Det där är urlöjligt verkligen. Det vänder jag mig otroligt starkt emot. Barnen ska vara med på fester, de ska vara med i allt man gör och de får inte alls illa. Däremot måste man se till att de inte dricker alkohol själva, för de blir naturligtvis, när föräldrarna dricker så tycker de det är intressant, så man får hålla borta flaskorna. Nattat dem, ja, jag har absolut varit lite på lyset när jag nattat dem, men där måste man ju vara jätteförsiktig, så man, då talar vi lite på lyset. Det får ju absolut inte vara risk att det kan hända någonting med barnen, och där har man naturligtvis som förälder minst en vuxen måste alltid vara så pass nykter att det är helt ofarligt. Men ur att de ser vuxna berusade, det är inte farligt. Alltså det är inte traumatiskt för 5 öre. Jag tyckte alltid föräldrarna var mycket roligare när de någon gång hade druckit till. Det var väl jättekul. Mm. Eller faster när hon kom och var lite bakis dagen efter. Då skrattade de ju jättemycket som barn. Mm.
Du har en hästens säng och klev även in på blåvitrutig pyjamas eftersom de här tv-reklamerna såg så satans härliga ut.
Nej, tyvärr inte. Jag har en Ikea-säng. Men nattmössa skulle jag gärna ha. Jag håller med om att jag skulle passa i den.
Verkligen. Ja. Du växte upp med en ensamstående mamma som var enormt kärleksfull och, om vi ska vara ärliga, lite överbeskyddande. Och du kallar henne än idag för mamsen.
Nej, jag växte upp med en fantastisk mor och far och stora syster och massa släktingar. Mm. Däremot var väl mamma lite överbeskyddande mot oss alla. Hon var precis som jag, lite nevrotisk, men rädd för att det skulle hända saker. Att man skulle bli överkörd eller hamna under rotvältor eller ramla ner från saker. Mina föräldrar var kanske världens första curlingföräldrar. Mm. Min hustru brukar kalla dem curlingsvärföräldrar till och med. De gärna hjälper till med allting och ställer upp och skjutsar och löser situationer och så. Men nej, det var ingen Stig Helmer uppväxt.
Nej. Mamsen då? Är det något du
använder? Nej, det har jag inte gjort.
Du har någon gång satt dig på ett djur?
Aldrig avsiktligt, höll jag på att säga. Jo, men jag har ju faktiskt ridit ett par gånger.
Ja, men jag menar mer oavsiktligt.
Oavsiktligt, ja, det måste man väl ha gjort. Alltså varje gång man sätter sig på sängen så är det ju hundratals kvalster man sätter sig på. Så det är väl små insekter. Sådär. Men aldrig något däggdjur sådär som har pipt.
Ingen katt eller så? Nej.
Jag tror inte jag råkat sätta mig på en katt. Det har jag inget minne av.
Nej. Det står ett par oanvända gångstavar i förrådet.
Nej.
Du äger en monokel som du använder vid välvalda tillfällen. Det är inte rätt att en så aristokratiskt fulländad accessoar endast ska vara förbehållen synskadade.
Nej, fullt så långt är det inte. Vi har ju förvisso bekanta som har monokel ibland när de tar på sig fracken.
Ja. Du är inte lite sugen då? Rycker lite i monokel.
Alltså vissa saker funkar. Ja, jag menar, jag känner mig ju väldigt bekväm i fluga, väldigt bekväm i frack. Jag kan enstaka gånger har jag burit hög hatt, men det, då ska man verkligen gå på gala, det är bal eller till mitt bröllop eller så. Då, redan då börjar det kännas lite utklätt. Det är inte helt lätt att bära upp. En monokel skulle jag nog inte kunna bära upp om det inte var på scenen. Men alltså, att få det som en naturlig del av min personlighet, jag tror det är lite för långt. Alltså, det blir lite teater av det hela då.
Du kan uppskatta en rejäl uppstötning eftersom det i praktiken är som att återuppleva den senast ätna måltiden.
Ja, fy, nej.
Nej. Du hade många Astrid Lindgrenska sjukdomar som barn. Gulsot, mässling, påssjuka. Kanske har du till och med dragit ut en tand med tråd.
Jo, gulsot hade jag faktiskt redan som bebis på BB. Och mässling och påssjuka hade jag väl båda. Det var vaccinerade mig inte på den tiden. Den hade väl alla. Mm. Jag har inte dragit ut en tand med tråd. Däremot jag har slagit ut mina framtänder, mjölktänderna, när jag ramlade av en cykel.
Du var lite sjukdomshärjad ändå som barn.
Ja, alltså jag hade hjärnhinneinflammation och låg på sjukhus och svävade mellan liv och död vid ett tillfälle. Det var väl det allvarliga. I övrigt var det väl så att jag hade massa, jag var öronbarn så jag hade öroninflammation väldigt ofta. Fick ta penicillin. Utöver det ska jag väl inte säga att det var något värre.
Du har öppnat och tagit taberas på en After 8-förpackning på 20 minuter.
skulle kunna vara någon gång i barndomen. Alltså sen massvis med år äter jag ju inte liksom socker. Och After Eight hade jag nog långt före det, när jag redan är från det jag var 15 skulle jag säga, tyckte jag väl After Eight var någonting som passade att ta en till kaffet efter en måltid. Medans däremot, om man tar en ask med dyr belgiska praliner med ganska hög kakaohalt och inte så hög sockerhalt, där skulle jag nog fortfarande kunna göra att om jag inte behövde tänka på hälsan. Men som riktigt barn, ja, om jag och Anna fick en sån tillsammans som min syster, alltså, då kunde jag nog, jag var väldigt omåttlig som barn, då kunde jag nog trycka i med min halva på en gång.
Mm. Det är lätt att se en liksom After Eight-kvadrat ligga på din tunga på något sätt.
Okay.
Svinna ner i svalget.
Ja.
Ja. Du sätter ett litet frågetecken för evolutionen.
Nej, det gör jag inte alls. Däremot så sätter jag ju ett stort utropstecken i vem som står bakom evolutionen. Alltså, evolutionen är ju bara en beskrivning av vilken ordning saker har gått. Den förklarar ju inte hur det kom till. Den kan inte förklara varför alla krafter och tyngdlagar hur det kommer sig att det finns positiv laddning och negativ laddning och vågor och energi. Och det är där
Gud kommer in, gissar jag.
Där kommer Gud in, precis. Mm. Så jag har absolut inget problem med evolutionen. Alltså, inte mer än det frågetecken som man säger på all vetenskap. Om man har läst idéhistoria vet man att 90% av det man tror under en period brukar motbevisas några hundra år senare.
Det spelar inte så stor roll om människor skrattar åt en eller med en. Det viktigaste är att människor skrattar.
Ja, men det tycker jag man kan bjuda på. Det är klart det är roligare om de skrattar med en åt. Men absolut, jag har nog ofta bjussat på att vara lite klassens clown genom åren. Kan man få till glädje så behöver man inte vara så stolt. Utan då kan man låta folk skoja med en också.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Du älskade att delta i den för pojkar beklagligt tabubelagda leken mamma, pappa, barn.
Ja, det tyckte jag. Nej, alltså egentligen tyckte jag det skulle vara jätteroligt. Men när man gjorde det så i gränden då, så här som barn, då sa alltid tjejerna, ja, men då ska du ställa dig där borta för pappa ska vara på jobbet. Och skulle de ta hand om barnen och skulle jag då leka att jag var ensam borta på ett jobb. För det var så stränga könsroller på den tiden. Ja. Men jag tyckte om att leka med dockor. Jag lekte jättemycket med min stora syster när jag var liten och med hennes väninnor och så. Och mina två kusiner som var tjejer. Så jag lekte mycket med tjejer, mer med tjejer än med pojkar. Mm. Jag har alltid varit lite så där liksom heterofjolla. Jag menar, det ville vara hemma pappa och så. Och jag är ju ingen sån här macho-typ liksom. Utan...
Nej, det är du inte.
Du
fick etta i idrott.
Nej, jag fick en tvåa var det. För att jag ändå närvarade.
Mm. Du var en av de avundsvärda elever som när det vankades skolutflykt och massäck fick med dig en hel rulle ballerinakex snarare än macka.
Nej, verkligen inte. Nej. Tvärtom. Jag fick med mig kreps eller något sånt. Alltså det var snarare mer matigt. Ja. Än...
Ändå premium.
Ja, premium. Men just därför. Ja. Jag menar, ballerinakex tycker jag är sämre än en rejäl smörgås. Det är ju bara
kemi, margarin och socker och grejer. Jag är inte någon sån där söt... Jag har aldrig varit liksom att sockergrejer är min grej, utan det är snarare rejäla smörrebröd jag skulle vilja ta. Men det var snarare så att jag fick kreps och riktiga smörgåsar med rostbiff och potatissallad och sådana saker.
Det. Mm. Det står en oanvänd balansplatta i förrådet.
Ja!
Ja. Varför gör du det?
Ja, jag tror jag fick ta över den av mina föräldrar. Det var faktiskt inte tänkt som ett träningsredskap, utan just det här med mina panikattacker kom ju ofta i form av yrsel, och då var det ett bra sätt att träna balans. Om man tränar balans så försvinner yrselkänningar ofta, att man vänjer sig med att stå, att det inte känns, att det känns att man måste balansera, och då blir balansinnet lite mindre konstigt liksom. Man blir mindre snurrig, och det är egentligen därför.
Känns verkligen som det redskap som oanvänds mest ändå, balansplattan.
Ja, det kan jag verkligen.
Många har dem, ingen använder dem.
Nej.
Du fann Jessica Rabbit oerhört attraktiv.
Ja, absolut.
Utveckla.
Nej, men vad ska man utveckla? Men hon är ju otroligt vacker, hon är ju så otroligt välformad.
Ja.
Hon är så välritad.
Ja, hon är välritad. Från filmen då, Roger Rabbit skulle jag lägga till. 80-tals klassiker.
Just det.
Ja. Du skulle kunna ha en dragning till liksom tecknade varelser.
Ja,
anime.
Det skulle jag nog kunna ha, absolut. Ja. Nu är jag ju lyckligt gift, men annars vet man aldrig om jag skulle springa på en ton ute i nöjeslivet.
Det är nog någonting du har liksom haft glädje av tidigare i livet.
Jag har aldrig träffat någon ton, och jag ska inte säga att jag liksom haft någon sån här,
men i din fantasi kanske.
Fantasier kring det. Jag har drömt att jag befunnit mig i en tecknad miljö däremot. Att jag har varit inne i en Kalle Anka-serie och luftballong med knattarna och sådär. Så jag har drömt tecknat ibland. Inte ofta, men det har hänt.
Ja, det är härligt.
Mm.
Du har, tro det eller ej, halkat på ett bananskal.
Ja, det har jag gjort. Det tror alla nästan har gjort. Har man inte det? Det är bara att se.
Har
jag gjort. Det låter roligt, men man gör ju jätteilla sig. Det är ju hur halt som helst.
Del av din tecknade drömvärld kanske?
Ja, nej, det har nog hänt ett par gånger i mitt liv faktiskt. Ja, okay. Jag sparkar alltid undan när jag ser några. Därför så ingen annan stackare ska...
Ja, okej. Okay. Har du slagit dig på riktigt någon gång?
Ja, men inte så jag har fått åka till sjukhus. Men jag har nog slagit mig rätt rejält. Men man har ju halkat på is och på löv och på...
Ja, men is är fan något annat än bananskalen då.
Ja, men bananskalen är otroligt hala. Om du trampar, om det ligger med den gula sidan upp och du trampar rakt på det.
Jag har aldrig sett ett bananskal ligga så. Det gör de alltså.
Det händer. Det var senast bara några månader sedan det låg en på trottoaren och jag sparkade undan den så ingen skulle drabbas.
Ja, fint. Ditt oundvikliga kändiskap hade egentligen kunnat aktiveras tidigare. Om du nappat på något av alla de erbjudanden produktionsbolag kom med under dokusåpornas guldålder i början av 00-talet?
Nej, jag fick aldrig något erbjudande om någon dokusåpa innan jag började liksom göra de här tv-programmen för TV8 Finansnytt. Däremot tycker jag att jag började hålla på med någonting för publik. Det borde egentligen ha kommit tidigare, för jag har nog alltid haft det där artisterikänslan, som så här klassens clown, Aschberg kallade mig någon gång sång- och dansman. Och så där.
Det fruktansvärt karismatiskt.
Jag har något, ja, men tack så mycket. Nej, men jag har någonting av det där av mig. Så det är lite konstigt, jag hade lite otur tror jag att jag inte fick, det blev ingen, på min högstadieskola hade de alltid satt upp en sån här show varje år. Och jag gick med i teatergruppen på fria timmen, men det blev aldrig något genomfört i året. Den läraren hade inte tid som brukade, det var få som kom. Och i gymnasiet var det inte heller att jag kom in. Jag kom inte ens in i någon spexgrupp på universitetet. Det var först mot slutet av min universitetstid när jag var med Hillebrands vänner och arkivariernas förening som jag började sätta upp spex och spela spex och sådär. Så det hade absolut kunnat tänkas många andra tillfällen när jag kunde ha liksom börjat jobba med film eller teater eller underhållning eller spex professionellt eller bara helt liksom amatörmässigt. Men det är lite konstigt att det dröjde så länge egentligen när jag alltid har gillat att stå där inför publik.
Mm. Om Strix eller något av de andra produktionsbolagen hade upptäckt dig så hade de ju försökt suga in dig i baren liknande sammanhang, det tror jag.
Ja, det hade de naturligtvis gjort. Samtidigt, jag menar, så fort jag hade varit med i de här första grejerna, då började ju folk höra av sig för sånt där hela tiden.
Du är enormt flygrädd och föredrar tågluff.
Ja, så är det ju. Eller enormt. Jag var enormt flygrädd. Idag flyger jag så pass mycket. Så idag är jag bara lite lätt flygrädd. Men det är klart, tågluff är ju underbaraste som finns. Runt i Europa i gamla tåg. Och, över olika gränser och man sitter där i värmen och man karvar någon salami med sin fickkniv och öppnar en flaska rödvin på tåget och pratar med främmande människor. Och, underbart.
Du lider av sömnapné.
Ja. Eller, ja, de ansåg det i 15 år så jag sov med bettsken och så. Men sen kom jag till en expert för något år sedan på Sofiehemmet som hävdade, nej men du som verkligen jobbat med det. Han sa, nej men det, de kan ingenting. Det var inga sömnapné när jag kollar här i datorn. Det där är helt naturliga avvikelser. Så, ja, nu är jag lite osäker, men jag tror jag gör det. Men han trodde inte det.
Du när en dröm om att anställa en butler.
Ja, det är klart att det vore fantastiskt. Det skulle man. Särskilt en butler har ju alltså, vad ska man säga? Egentligen, när jag var ungkar så skulle man vilja ha haft en manservant, alltså som givs till Bertie Wooster i Woodhouse-böckerna. Någon som stryker ens kläder och ordnar allting och styr hela det här. En klassisk butler, det är väl egentligen det. När vi på svenska säger butler menar vi ofta snarare en manservant. Medan butlern var väl mer en sorts ofta hovmästare som höll lite allmän ordning på tjänstefolket. Men någon form, alltså en tjänare som höll koll, som putsade silvret och fixade mina kläder som alltid skrynkliga, tog ur fläckarna och kunde uppehålla så att jag kunde leva det där livet jag egentligen vill leva men som jag inte är kapabel själv att få ordning på sakerna för det skulle ta för mycket tid och kräva för mycket handlag. Det vore naturligtvis fantastiskt. Men...
Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf.
Nej, jag vet inte vem det är ens.
Du är väldigt förtjust i fiktiva trollkarlar som Miraculix, Merlin och Gandalf.
Ja, Gandalf är i alla fall väldigt förtjust i. Ja, Merlin också.
Merlin är väl kanon?
Ja, absolut. Ja.
Du prenumererar på Der Spiegel.
Nej, men jag har gjort det under perioder av mitt liv.
Ja, du har det?
Ja. Ja. Man hinner ju inte läsa, den är ju jättetjock. Men det finns inget bättre än när man kommer till Tyskland. Om man kommer ensam till Tyskland... Och så köper man Der Spiegel och så sätter man sig på en uteservering och så får man in sin första Weissbier och så sitter man där i solen, antingen Der Spiegel eller Die Zeit, den stora tjocka veckotidningen. Och så sitter man där och läser igenom, eller på tåg och man läser varenda artikel i Der Spiegel och man verkligen har tid, man har 3 timmar och sitta där och komma in. Och,
kanske karvar du en salami med fickkniv samtidigt.
Det är mycket möjligt, ja. Det har hänt.
Du försäkrar dig alltid om att sitta i tågets färdriktning och således åka framlänges. Du litar inte riktigt på människor som är bekväma med att åka baklänges.
Tvärtom, jag åker alltid baklänges. Dels för att jag är neurotisk så det är mycket mindre fara vid en krock om du sitter med ryggen mot färdriktningen. Men också för att det är min konservativa läggning. Jag tycker om att man ser en sak först, verkligt. Man möter saken och sen långsamt skiljs man ifrån den. Åker man i färdriktningen, då är det så att man tittar framåt mot framtiden och skymtar något där borta och ser mer och mer. Och sen när man väl ser den och bekantar sig med den, förlorar man den och så ser man nya saker. Mycket trevligare. Först lär man känna det och sen blickar man nostalgiskt tillbaka på hur det försvinner.
I motsats till många andra som gärna tar sin resväska upp i hissen och till hotellrummet själv för att undvika $5 i meningslöst dricks, inväntar du gärna exakt den här typen av service i hotellreceptionen?
Jag tycker det är väldigt trevligt att slippa släpa väskan, men det förutsätter att jag har tänkt på att se till att ha småmynt eftersom jag då är en person som bara använder kort. Så måste man ju då ha tagit ut i bankomaten när man kommer på flygplatsen och så måste man ha växlat den. Det är ju otroligt pinsamt om det är ställen där de kommer och så har man inga korrekta mynt att ge dem.
Det här nya ungdomssexet med strypgrepp och okvärdes ord är depraverande och Guds vrede väntar utövarna.
Ja, alltså det är väl fruktansvärt om när folk dör av det.
Ja, men det tror jag inte.
Det kan absolut hända, ja. Med sådana saker. Och varför ska man ska vara otrevlig mot varandra, det är väl ingenting positivt. Så, men Guds vrede ska nog Gud bestämma över det. Det kan inte jag ha några åsikter om. Men ändå... det finns väl mycket konstiga saker folk gör inom sexualiteten som... Jag brukar säga att det är som, när de, som alkohol, när folk kritiserar att man blir totalförbjuda alkohol. Nej, alkohol ger ju otroligt mycket glädje och fantastiska saker. Men det är klart det ger oerhört mycket negativa och konstiga grejer. Och det är precis samma med sexualitet. Man vill inte förbjuda sexualiteten, men oj vilka konstiga biverkningar det kan ge liksom.
Du äger en polkarandig baddräkt för män.
Nej, men jag skulle gärna vilja. Ja.
Du är enormt vidskeplig. Om en svart katt korsar vägen spottar du till exempel 3 gånger över höger axel samtidigt som du ljudligt artikulerar tvi.
Nej, i och med att jag är kristen så behöver jag inte tro på vidskeplighet. Jag kan be en liten bön och så kan ingenting drabba mig.
Du har egentligen aldrig haft ditt finger på något som ens liknar en avtryckare, men äger ändå ett gevär ifall du skulle tvingas stå ansikte mot ansikte med inbrottstjuvar hemma.
Ja, det vore bra. Jag skulle faktiskt gärna ha ett gevär, men det har jag inte. Jag har aldrig tryckt av ett skjutvapen, alltså laddat med krut. Däremot så sköt jag mycket luftgevär som liten, bara pricksköt. Men något krutvapen har jag aldrig fäktats däremot. Mm. Jag har många svärd hemma, så det, jag tror inbrottstjuvarna kan få en tuff match i alla fall.
Vad är det för svärd?
Ja, det är ett mensursvärd som jag mensurfäktade som är i Tyskland. Det är ett gammal polissabel som jag ärvt efter morfar, tror jag. Och sen är det ett magiskt indiansvärd som jag fick av en herre som var både professor och präst i Mexiko. Han ägde massa små hus i olika små indianbyar, för han ville inte de skulle rivas. Så han tog hand om dem, och där hade han ett som ursprungsbefolkningens religiösa ceremonier hade gjort med inskriptioner och grejer, som är lite rolig.
Du sög på tummen upp i väldigt hög ålder.
Ja, absolut, till 3:e klass.
Du nyper ofta rosen på prinsesstårtan, inte för att du anser dig mer värd än andra, utan för att du helt enkelt vet att ingen på kalaset uppskattar den lika mycket som du gör. Detta är logik du inte har några som helst problem med att få ihop.
Nej, det stämmer inte, eftersom jag inte gillar socker då, inte äter sötsaker. Just marsipanrosen är ju alltid, den är ju bara snygg, den har ju alltid varit för torr och hård. Den är ju liksom gjord ofta i förväg och har stått någonstans torkad, den är mer dekoration. Principen däremot att man hemma kallar det lyckomaximering. Att om det är någonting i matväg som den ena älskar något enormt och den andra tycker det är helt okej, liksom. Typ ål. Jag får alltid en betydligt större bit ål än Gunilla, för hon tycker att då kör man lyckomaximering. Och i gengäld om vi har någon hallon kompott eller något, så får Gunilla mer om det. Eller färska hallon får hon större del än jag, för att hon tycker så mycket om det. Alltså det tycker jag är en vettig idé. Mm. Men man kan ju inte bara norpa. Men är det en laxros på en smörgåstårta, ja, men då dimper den väl rätt ofta ner på min tallrik.
Mm. Så principiellt är det rätt?
Ja, inte rätt, men principiellt är jag en svag människa, så jag kan nog handla så. Men jag skulle inte försvara det som rätt. Men fanns det någonting som jag gärna skulle vilja ha på en buffé som en dekoration, så skulle jag nog ofta ta det. Men jag skulle kanske inte försvara att det var rätt inför mig, utan mer.
Om alla människor hade implementerat lyckomaximering, då hade du kunnat göra det med gott samvete.
Ja, precis.
Till slut upplevde du det som för förnedrande att ha flytkuddar, och då bestämde du dig för att det är 100% fine att gå genom livet simokunnig.
Nej, verkligen tvärtom. Jag började simma jättetidigt. Redan som 5-åring simmade jag på djupt vatten. Jag låg i hela somrarna ständigt.
Dina barn har tillkommit genom provrörsbefruktning.
Nej, det har de inte. De bara kom.
Jordglob är en obligatorisk inredningsdetalj i varje respektabelt hem.
Ja, och piano.
Vin dricks bäst ur silverbägare.
Ja, varför inte, men det är inte något jag gör ofta.
Ja, Edvard Blom, det var alla fördomar.
Ja, väldigt trevligt.
Vad säger du om den här bilden jag målar upp av dig?
Ja, nej, men en hel del stämde ju bra. Jag tror inte riktigt jag hade koll på liksom vad jag gillar att äta. Att jag inte är en söt gris alls, utan att det är... Och inte heller snabb mat och sådär, utan att det är mer avancerad fransk gourmetmat och köttgrytor och ostar och sådana saker jag går igång på. Ja. Men annars tycker jag det låg väl en hel del saker. Att jag inte skulle kunna simma tyckte jag var en väldigt konstig fördom.
Det är mer att du har en flytkudde-aura på något sätt. Jag vet inte vad det kommer
men alltså, är man överviktig så är det bara att lägga sig på rygg och flyter. Så man har ju oerhört lätt för att röra. I vattnet är ju enda gången man är som bättre än de andra eller är på samma villkor som andra. Mm. Medan man på land är allting jobbigare. Så simmar jag alltid älskat. Men annars var det väl en hel del saker som jag tyckte. Även om det inte blev exakt rätt på alla frågor så var det ju ofta en viss överdrift av tendenser som jag absolut har.
Vet du vad som var exakt rätt?
Ja.
Jessica Rabbit.
Ja, det var det.
Ja. Ska vi prata lite till om Jessica Rabbit? Ska vi släppa det?
Ja, nej, men vi kan väl tala lite mer om Jessica Rabbit.
Vad är det hon har som gör det så uppspelt?
Ja, nej, men hon har ju den här klassiska Jessica Rabbit. I och med att hon är tecknad så kan hon ju få den här bilden av kvinnligheten som man kanske inte riktigt kan få till i verkligheten ens med de perfekta kurvorna, formerna, men också att det inte är sant utan det är en bild. Det, då kan man också tolka in och lägga in sina egna. Det är som man blir alltid ännu mer en vacker kvinna på teatern som är egentligen helt sminkad och uppfixad och helt falsk. Jag har också någonting av det där.
Mm.
Att det blir. Men jag skulle inte säga, jag har inte gått omkring och varit förälskad i en tecknad figur. Men är det när du förde det på tal? Ja, men jag gillar också hela den där. Man kan säga som Woody Allen kör mycket med också. När man gör en parafras på en viss period. Och hela Roger Rabbit är ju liksom, det är lite den här, det är som Mike Hammer, det är lite 50-tals deckarmiljö. Och det är kvinnor på nattklubbar och det är män i hatt och det är... Jag tycker om parafraser överhuvudtaget.
Fint. Tack snälla Edvard för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket. Det var väldigt trevligt att vara här.
Det händer ibland att Fördomspodden tar mig till platser jag aldrig trodde att jag skulle besöka. Som när man plötsligt befinner sig i ett samtal med Edvard Blom om Jessica Rabbits då välritade figur. Det är också exakt därför jag älskar att göra den här podcasten. Maila mig på emil.persson@cafe.se om du vill önska gäster till den nya säsongen. Eller om du har klagomål på att förhärligandet av Jessica Rabbit sprider skeva, men då välritade kroppsideal. Tack till vår vignettkompositör Carl Björkegren. Nästa vecka rullar vi ut ett nytt avsnitt av Fördomspodden. Detta då med den framstående regissören Johan Renck. Om recensenter i allmänhet och DNs Johan Kroneman i synnerhet tänker du ofta, gör något själv istället för att bara sitta och tycka om andras skapelser.
Gubbjävel skulle jag lägga till då.
Tack för visat intresse, jag tar det aldrig för givet.